Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Låter jag riktigt risig eller är det lugnt?
Nej, det är helt lugnt. Ja, man är så stark efter att man får barn. Det är så jävla jobbiga grejer att gå igenom.
Ja.
Att man inte blir lyssnad på sen, saker som är jobbiga att ta upp redan. Alltså, det är så hemskt.
Jag har basröst idag för jag är förkyld. Men det ska gå.
Det är nu det börjar. Hela post-covid-sjuk...
Ja, nu började det. Jag tänkte också på vår granne, jag berättade ju det. Jag fick sms här igår för jag har köpt en ny studsmatta till min dotter som hon har tjatat på. Så ja.
Vilken lycka!
Ja, lycka först. Men nu är det en otrolig olycka. För att den sluttar ju våran backe här, och det hade inte jag tänkt på. Så att hon liksom, mamma jag hoppar snett, det blir liksom inget bra, den är typ livsfarlig. Och nu har jag tittat runt i trädgården och det är typ den enda spotten den kan stå på. Så nu har det här lyckan blivit någonting som jag går och stör mig på. Du vet ju hur det blir. Ja, det här skulle jag kollat lite längre. Men i alla fall, då skulle jag bjuda in granntjejen här. Vi har pratat om han.
Jag trodde det var det som var olyckan.
Nej,
att det nu kommer vara någon sorts hoppcentral för hela kvarteret.
Nej, det hade jag varit lycklig över, för det drar ju folk hit. Jag vill ju att Bell ska få många vänner här i området, även om vi kanske inte är superpopulära, för vi är så asociala. Men du vet ju, hennes granne vi har pratat om i den här podden innan, som är santiolog och vägrar vaccinera sig. Han fick ju krypa till korset igår och berätta att de har fått covid.
Åh nej.
De som går runt och säger att de är vaxade, jag har ju berättat om dem.
Gud,
så att
intressant.
Jag bara, men jag har inte sett det på så länge. Och kommer hon inte över idag? För han brukar vara så på. Och så till slut känner jag, men det är ju något som är konstigt. Och då han bara, ja men vi har varit lite sjuka här i 2 veckor. Jag bara, men gud, vad har ni varit? Och då, ja, så var det covid. Ja, så kan det gå.
Ja, så kan det gå. När det inte vaccinationen är på.
Ja, verkligen. Ja, vi har ju varit på fest i helgen. Ja. Det var faktiskt härligt. Det var första gången vi var på en stor tjejfest, eller hur?
Är du fortfarande bakfull? Är det det rösten vittnar om?
Ja, du kan tro det. I wish. För då hade man ändå bara, men jag ser en mysig film, jag dricker något kallt och gott, jag tar en Alvedon. Men det här, Jenny, det här är hemskt, jag sa ju det. Jag skulle på en jättekul middag kväll som inte blir av och nej.
Nej, men man var ju faktiskt ganska trött där på söndagen sen. Det var alltså vår kompis Karin som fyllde år, 45, så det var ju stor fest för henne. Mm. Och det var bar och det var champagne och det var dans och det var massa tjejer. Det var tjejfest och... Men jag hade ju så många roliga, intressanta samtal och också hängde mycket med så, folk jag inte liksom hänger med. Jag hängde liksom inte med dig hela kvällen, alltså, för så blir det ju lätt annars när man är på fest, eller hur?
Ja, exakt.
Nu hängde ju vi en del ändå, såklart, men ändå. Mm. Men, och jag drack så mycket, nej men du vet inte hur mycket det här var, men jag drack ju så mycket vin och det var ju så fina ostbrickor och det var kex och chips och grejer. Jag satt ju nivlade på det. Och drack. Och missade ju till och med matbuffén.
Va? Den var ju...
gjorde jag.
Nej.
För att jag satt där och pratade så mycket och drack så mycket så jag kom liksom aldrig upp. Vilket innebar att jag var ju peak full 11:00. Alltså då var jag... Nej, fan. Det var faktiskt. Det var jag.
Men vänta, Jenny. Det här var ju första gången du hade utan bebis. Så det var ju extra kul. Alltså, så var det ju faktiskt. Och sen så, jag måste säga, den där buffén Hur kan du ha missat den? Det var ju liksom 10 rätters.
Nej, det är faktiskt helt sjukt. Men jag liksom, när jag kom in i köket, då stod det ju muffins där istället. Så jag gick ju loss sen då på efterrätterna.
Efterrätten kom sen. Men då måste jag berätta, för det var så kul, för att det blev ju lite då... för Karin då fyllde år, och då hade ju hon har ju bott där väldigt länge, så hon har ju många amerikanska vänner, så som du också kanske. Men jag är fortfarande fascinerad av detta, för jag har ju inte det. Men det blev så men det var så tydligt i början av festen, för vi var väl säkert 35 tjejer eller något, att hälften satt inne vid brasan och hälften satt där ute, och det var ju svenskarna.
Ja, men och det här ska du ju veta, det här har ju varit problemet i alla år när vi har haft fester, att hur ska vi få svenskarna och amerikanerna att interagera med varandra, för det blir olika grupper. Nu tycker inte jag det blir så mycket längre, alltså nu har vi ändå liksom bott här så länge så det behöver mixas, men i början, det var ju liksom som ett skämt.
Nej, men Jenny, det var ju inte från vid 11-tiden då efter buffén när folk började lulla omkring lite som vi blandades upp. Jag tyckte att det var verkligen nästan sådär som det kan bli på en fest med både tjejer och killar, att killarna står i ett rum och tjejerna i typ ett. Lite så tyckte
jag. Vi har aldrig kommit ifrån det här disco till trean.
Nej, exakt. Det är där vi var. Det är där man är tillbaka när man är i USA.
Vågar vi bjuda upp en kille eller? Nej, de sitter där borta.
Men det är också, man såg ju så tydligt, tänkte jag också på då, att vi svenskarna, vi var liksom svartklädda. Det var, alltså det kanske lite kostymer.
Åh, vet du, jag tänkte på det här också. Alltså för det här är också en sån här klassiker som fortfarande sitter i. Här så klär ju folk upp sig i alla möjliga färger. Och jag tänkte på det innan jag lämnade, att jag hade också bara svarta kläder på mig, som alltid. Och så träffade jag dig och du hade också bara svarta kläder på dig. Och Karin hade bara svarta kläder på sig. Och så är det ju när vi ska gå. Men alla andra har ju på sig färger. Och jag vet, någon nyårsfest var en kompis till mig, Vince som amerikan, han kom till mig och bara, varför? Jag visste inte att vi alla skulle ha svart på sig. Jag bara, han trodde det var tema. Jag bara, nej, det är inte tema.
Nej, men för att jag tänkte på det också. Och tjejerna här, när de gör ordning sig, så är det väldigt mycket högklackat. Det var väldigt mycket lockar. Alltså det är fortfarande någon slags trend ju, med lockigt hår. Då är det fest här i USA.
Och vi tycker att det är tacky.
Ja, vi tycker att det är tacky. Jättefina, men jag menar bara så att det är så olika. Där kan man verkligen se att vi ändå... är svenskar på ett sånt jäkla tydligt sätt. För att jag gick från köket och ut mot festen, och då ser jag den där svarta klungan. Och sen kollar jag in mot brasan.
Det är ju begravning där ute, vad kul.
Och så tittar man in mot brasan, och där står ju de här rosa klänningarna, orangea skitsniga klänningen, jättedyra, otroliga klänningar såklart. Så de är jättefina, men det var ju så långt ifrån våran grupp. Men sen då så tänkte jag så här, men nu får ju jag liksom bjuda till här och liksom vara social och gå runt och liksom inte bara sitta med gamla, vanliga liksom. Så då gick jag och...
Det är svartklädde.
Jag och den svartklädde Peppe in i köket. Och då var det ju en amerikansk tjej, någon otrolig så här färgglad klänning och lockat hår som stod. Och då säger då Karin, för då ville hon ju liksom fösa ihop oss. Hon var så här, men det här är Annie, eller vad hon hette. Hon jobbar med Iron Man, säger Karin. Eller det här är vad jag hör. Så jag bara, oh my god, heard you did the costume, or you were like, vad gjorde du? Var det regi eller var det, är det nya?
Hon menar inte loppet.
Jo, jag bara, var det nya Iron Man? Och Peppe var så här, aha, okej, har du tränat inför det här? Hon bara, nej, alltså... Ja, då har hon sprungit det här jävla Iron Man-loppet. Alltså, vem gör det? En mamma? Alltså, det är ju bara här.
Det är väl inte bara här. Vissa är ju så duktiga och starka. Orkar du det här?
Okej, i min värld att hon då samma dag simmat, cyklat, hon bara... Och simmat, hoppat i flera mil.
Ja, men så, hon hade gjort det samma dag till och med. Men då måste hon ju varit pruttfull bara på att lukta på champagne.
Men gud, ja. Men du förstår ju att då går man direkt och tänker att hon är någon regissör. Hon bara, no, I did the triathlon. Så här förnärmad. Ja, så det var min ena kontakt med amerikanskorna. Det andra var ju att det kom in en jävligt cool, kul rysk tjej. Som tydligen var mamma till någon av barnen där Karin och sina barn på den skolan. Och hon var ju, det var ju gas i botten på henne liksom.
Och, ja, det var det. Plattan i mattan.
Ja, verkligen. Men det var kul, för att hon var ju så här, gud, ni måste med på efterfest. Jag ska på skitkul efterfest. Jag bara, men jag börjar bli lite trött. Jag tror jag kommer gå hem sen. Hon bara, nej. Det är Machine Gun Kelly som är efterfest. Här uppe i Hillsen. Så jag bara, nej, vi ska nog inte gå.
Men på. Och du sa nej, Malin. Det är ju faktiskt helt sjukt.
Du
måste alltid tänka på innehållet. Podden måste ju få lite sånt här ibland.
Men man är gammal.
Mitt liv, jag som...
Säger du, du gick ju hem en timme innan. Jag satt ju och tjatade på att du skulle stanna.
Ja, men det var vid midnatt någonstans där. Då blev jag till en pumpa bara. Det var dags att åka hem.
Utan mat. Nej, men jag tror att det är för att där är man ju lite tråkig, för där är man ju äldre, att man vet ju att det är så här, det börjar med att det ska vara Machine Gun Kellys efterfest och sen vet man att det ska sluta. Man ser ju allting praktiskt. Först ska man ta någon Uber, så ska vi stå och vänta, så kommer vi komma dit och då kommer det inte vara Machine Gun Kelly, det kommer vara hans agents kusin. Och sen kommer vi, alltså förstår du, då har man ju redan...
Ja, eller så är det hos honom och så hamnar man i något hörn och vet inte vad man ska prata och känner sig awkward och har på sig svarta kläder och alla andra på sig färgglada kläder. Och sen, exakt det där, så är det uppe i Hillsen, det finns ingen täckning, så man får inte tag i någon Uber. Och sen till slut så kommer den, så går man ut och ställer sig och då blir den inställd. Och då får man vänta på en ny, så står man där en halvtimme och önskar att man bara låg hemma i sängen och sov.
Nej, men det är där man är så tråkig. Man borde ju säga så här, yes man, säga ja till allt. Ja. Men sen så trodde ju inte jag på henne. Sen när jag kom hem så scrollade jag upp på hennes story. Nej, då hade hon varit på Machine Gun Kellys efterfest, Jenny.
Och då låg du där och hade FOMO. Nej, det var faktiskt synd. Det hade varit roligt om du hade gått.
Ja, det hade varit roligt. You know my ex, so that makes it all feel complicated, yeah. It all seems complicated. I read those texts that you sent to yours, but I'll never say it, yeah. Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn.
Mm.
Storlek 140 uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och super. Är det snyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt. Det var ju det ena. Sen hade jag ju något roligt om Karin hade ju fixat en bar, vilket blir ju alltid trevligt såklart. Och det var ju då den enda killen som fick vara på festen.
Ja, och du vet, ja, det fick jag ju. Jag vaknade mitt i natten sen och hade du rätt som man kan ha. Man bara,
nej. Vad var det då?
Samtal man hade haft, någonting, nej. Jag följer ju alltid My Therapist Says eller något sånt där. Det finns ett Instagramkonto. Och det är alltid roliga citat som är så träffande, för det är väl liksom helt extremt vanliga citat som alla typ känner igen sig i, men det är ju det här med att overshare, och jag känner alltid ofta när jag blir full att jag overshare med folk som jag inte känner.
Ja, men det är definitionen att bli full, ja.
Ja, och sen tänkte jag även på att jag vid en då tidpunkt där, det var väl någon gång när jag peakade vid 11, satt och skrek till bartendern att han skulle komma med champagnen och vinet till där vi satt, för att jag orkade inte gå bort. You can you just bring the bottles here. Jävla otrevligt. Kunde inte ens gå bort dit och hämta då.
Men det är kul, för då tycker du att det var pinsamt. Min ajajaj var ju att jag var ju med på hans livesändning från baren på Facebook.
Jaha, livesände han?
Ja, och jag. Tydligen, nej jag skojar. Nej, nu överdriver jag. Men han stod och pratade och jag var där borta och tyckte jag var så bra som kom på att jag ville ha en skinny margarita. Så tyckte jag ju det var jätteotroligt.
Ja, den pratade du jättemycket om under kvällen.
Ja, den var central.
Ja, den återkom du till. Det är otroligt. Janet, ta en sån här.
Den var central. Men då i alla fall så tyckte jag, och då, han blev jätteglad för då fick han istället bara förstå hela champagne hela kvällen.
Ja, för det var ju exakt det. Det var ju ingen drack ju annat än liksom vin och champagne.
Och då tyckte jag ju att jag och han hade en ingång. Då hade vi liksom, det var kul när jag kom fram, tänkte jag ju då att det är otroligt kul varje gång jag kommer fram.
Se på någon hur glad han blir när jag kommer.
Och då märkte jag ju... Då märkte jag ju också att han blev ju glad. För då höll han ju på så här, du vet, gör lite så här, vad heter den här Tom Cruise bartender.
Och gjorde han lite tricks också?
Han gjorde lite tricks där, kastade upp och sen så var han ganska dålig så någon föll ner. Och, ja men du vet. Men sen så tänkte jag så här, men gud vad han pratar med mig. Vad märkligt liksom, nu tycker jag han pratar för mycket med mig. Men då såg jag att han stod och livesände bakom bardisken. Han hade någon YouTube-kanal eller någon Facebook-live från baren typ.
Oj.
Ja, så där vevade jag in Jenny och var med en liten stund.
Oh. Ja.
Det var min
roligt ju.
Men sen höll ju du också ett fantastiskt tal, måste jag säga.
Nej men jo, sluta nu.
Det var jättefint.
Nu. Nej, alltså det här var ju också det var ju inte alls förberett. Jag tänkte ju att jag skulle hålla ett tal, men så vet jag ju att jag tycker inte om att hålla tal. Jag blir så nervös. Jag tänkte så här, men jag skjuter från höften. Ja. Känner jag att jag liksom pallar att göra det, då gör jag det då. Jag kan liksom inte bygga upp något och liksom vara nervös innan.
Nej, det var jättebra, Jenny. Alltså jag menar det. Var det verkligen bra. Ja, du sköt inte alls från höften.
Nå, men, älskar Karin.
Ja, älskar Karin. Men nej, då var det ju värre med min tävling att jag skulle göra den här klassiska, för det är alltid kul att alla får säga ett ord om födelsedagsbarnet. Var du med då? Eller hade du åkt då?
Nej.
Nej, det här, då hade du åkt. Ja. Då skulle alla då... Och då hade vi börjat blanda ihop oss, svartingarna och färgglada.
Ja.
Så då satt vi ihop och då skulle alla säga ett ord om Karin. Men då var ju folk lite förberusade. Så då började folk bara... Ja, men du vet när det blir tjafs om reglerna. Att någon bara... Du är loyal. You're also funny. Och att någon skulle börja... Nej, bara ett ord! Alltså, du vet. Ja. Och sen var det någon som skulle snöa in på typ en dikt. Alltså, du vet, när folk inte följer reglerna. Och, nej, det var väldigt stökigt. Ja, det missar ju. Därför framstod ju ditt tal som fantastiskt.
Ja, gud vad skönt. Men en rolig vecka, en rolig härlig... Vi var ju också faktiskt... Jag och Zev, jag lämnade ju bort Majsan en annan kväll den här veckan också.
Ja, gud vad du har varit out and about.
För första gången gick jag och Zev på en date night, bara vi två.
Gud vad mysigt. Ja, det var första gången ingen av er tar hand om Majsan. Den är stor.
Ja, det var helt inga barn, det var bara vi. Mm. Och jag hade ju då, jag blev ju så taggad där när jag började kolla på olika, du vet, sportbiljetter. Vi skulle gå och kolla på baseball med barnen. Och då var jag så, men gud, det har ju faktiskt öppnat upp. Ja. Det var ju den här chocken då när vi var på baseballmatchen. Och det var 50 000 människor där inne. Och det var ju liksom nästan svindlande.
Ja. Det var
och då
det.
Tänkte jag, men gud, vad mer kan man göra? Nu kan man göra allt. Gud, vad sjukt. Och då började jag direkt kolla på om det gick några konserter uppe på Creek Theater som ligger där uppe som jag... älskar. Det kanske är... Alltså Hollywood Bowl är all ära, för det är jättehärligt. Men Greek Theater är mycket mysigare, för det är mindre. De har mysiga restauranger där ute, någon liten bar. Det är otroligt romantiskt där uppe. Men det enda som spelade där nu, för snart är säsongen slut, så de kör bara, tror jag, november ut och sen så stänger de i någon månad. Mm. Det var Kurang Bin.
Du måste spela lite Kurang Bin i det där.
Bow! Ja, alltså det sjuka med det här bandet är då att det här är ju verkligen ett bakgrundsmusikband. Alltså jag tycker verkligen, verkligen om dem. Det är jättehärlig musik. Nu den senaste har de ju till och med, då sjunger ju vad han nu heter på den här Texas Sun som är ganska bra. Men det är ju enda låten då som faktiskt har text, annars är det bara musik. Men när jag och Zev träffades, då lyssnade vi jättemycket på det här av någon anledning. Du vet, så här, första dejtkvällarna, vi var ute och lagade mat hemma. Jag kommer ihåg, hade någon så här sjukt romantisk dejt uppe i Los Angeles, i Angeles National Forest här uppe. Då åt vi frukost, satt vi på hans bilhuv. Det här var liksom, här låter så jävla cheesy.
Men då skämtar du.
Då bilar vi upp där i hans bil. Det är klart vi bilar, vi åkte bil upp där. Ja, vi åkte bil upp där.
Och satt er på bilen.
Ja, och då hade vi köpt med oss frukost. Och han, det här var ju då när han körde en sån här gammal Mersa-kabbe från 71.
Men gud, vad är det här för tid? Erat liv.
Ja, snyggt. Ja, men det var precis när vi började dejta. Och då åkte vi upp där och åt frukost och satt och kollade på utsikten över hela LA och downtown och allt vad det var. Hur som helst så hade jag ju aldrig tänkt att jag skulle så här köpa biljetter till en av deras konserter. Men nu var det det som fanns och jag var mer taggad på att bara gå till Greek Theater.
Ja, men nu köper man ju till vilket skit som helst.
Ja, exakt. Alltså, jag kan ju se vad som helst.
Pandemin är över. Det är liksom folk...
Electric Banana Band, gud, here
jag,
I come.
Jag har kollat hårdrocksbiljetter. Alltså, jag tror att man kommer lära sig nya saker för att man är ju helt på. Alltså du vet, det är det enda.
Ja. Ja, allt. Men så då i alla fall, då hade vi barnvakt så vi gick, tog en Uber dit och var ju där jättetidigt. Alltså vi var där alldeles för tidigt.
Så laddade.
Lite för taggade. Så vi köpte våra varmkorvar och så får man ju köpa med sig vin och liksom snacks vad man nu vill ha. Så gick vi och satt oss på våra platser, men då var vi de enda där. Det var liksom ingen annan. Och då var det så här, nej, vad fan, nej, nu går vi ner till baren istället. Så gick vi ner till baren och drack ett glas vin. Och du vet, alltså, då var det ändå så här, men herregud, det här var, vilken crowd det här är. För jag har faktiskt aldrig sett något liknande vanligt.
Det var ponchos. Alltså, för du skickade ju någon jäkla film.
Nej, men alltså, det här var ju som att, vad heter den där weed-festivalen i USA som är överallt?
Du menar den som pågår hela tiden?
Nej, men alltså, det var liksom som att det var San Francisco på 60-talet. Det var bara superduper hippies, män med liksom helt enorma skägg och konstiga sjalar på huvudet. Det luktade så mycket gräs överallt, så det var liksom, jag har aldrig varit med om något liknande. Alltså det var fjädrar, det var hela baletten. Och sen då när vi väl gick och satt oss på våra stolar och konserten drog igång. Nej, men det var... alla rökte weed. Jag har aldrig sett något liknande. Och det var också så bizarrt för att en sån här konsert... Man går inte och titta på de här. Alltså, de pratar inte med publiken. Nej. Man sjunger inte med. De står där och jammar. Och folk liksom bara... Du vet, så efter ett tag känner jag bara... Men gud, här kan vi inte stå. Det är helt bizarrt också. Och en kille med någon stor peruk på sig. Då gick jag därifrån.
Men det roliga var att jag såg det. För du skickade ju någon film. Du hade ju ändå klätt det. Det var gulligt. Du var ju lite kompatibel för kvällen.
Åh, herregud, du menar filmen som jag skickade på alla som gick runt där? Du trodde det var jag, det var ju inte jag. Det var ju...
Jag trodde att du, för att det var en bild bakifrån på en blond tjej. Du tänkte att det där Jenny, det är Sef som har filmat, så har ni skrattat. Jag såg ju gubbarna i baren. Men det var ju
det var ju,
någon...
men alla, det var inte, nej, alla som gick sådär.
Jag bara, men gud,
okay, jag ska lägga ut, just det där klippet kan jag lägga ut faktiskt. Ni får se lite, det lägger ut på Keeping Ups Instagram så ni ska få se.
Mm. Det hedrar dig.
Hur som helst, sen i alla fall då så lämnar vi halvvägs och var så här, men nej, men nu smyger vi ner till Little Dom som är en så här favoritrestaurang vi gillar här nere. Och så sätter vi oss i barnen och tar ett glas där innan vi ska hem. Mm. Och då kom vi till Little Doms, då var klockan kanske så här 10:10. Ja. Nej, då stängde de baren. Vi bara, va? Nej. En torsdagkväll?
Ja,
de bara, ja, men det är inte så många som kommer här efter 10, så vi brukar stänga baren då. Vi bara, jaha, nej, det var ju synd. Då går vi väl hem. Så gick vi hela vägen hem och det var vår date night.
Ja.
Men det var ändå mysigt. Det var ändå mysigt.
Det var något nytt. Alltså, så är det ju. Jag vet inte om du pratar med henne, eller du kanske känner henne till och med, men vad heter hon? Jennifer Åkerman.
Jennifer Åkerman, jag känner henne.
Hon var ju på festen.
Ja, hon är gravid.
Ja, hon var gravid i vecka 33 tror jag. Så att, men då tänkte jag på det, men gud, för det var inte så länge sedan jag kände att du var den som var gravid på festen och hon satt där. Men det var kul, för hon var ju kvar länge för att ändå... Ja, men hon var så fin. Ja, men så att vi pratade om det och då sa hon att hon har fått... födelsedatum på nyårsafton, då kommer bebisen komma, och då tänkte jag på hela den debatten som pågår nu i Sverige och hur jäkla annorlunda det är att föda barn här, alltså det vill säga om man har försäkring, såklart här kan det se fruktansvärt ut också.
Det kan det verkligen, alltså här är det ju antingen eller i USA, det är ju helt vidrigt också, ska man komma ihåg.
Självklart, men om vi bortser från det, om vi säger då folk som har en försäkring och folk som jag har pratat med här som ändå har utbildning och har ett bra ställt, då finns ju en otrolig vård för den som har pengar.
Pengar eller den som också har jobb, för många får ju det genom arbetet. Precis. Också, att det ingår liksom. Men det är ju många miljoner amerikaner som inte har någon hälsoförsäkring.
Nej, men såklart.
Eller sjukvårdsförsäkring.
Mm. Men då tänkte jag på det att, jag menar, hur hon pratade om, det fanns inte en enda uns i henne som inte var så här, ja men det kommer bli fantastiskt, jag kanske till och med, ja men du vet, jag har en doula, min man ska vara med, jag ska få vara på Cedar Sinai, eller vad heter det, där du födde. Med fantastisk utsikt och allting. Ja men då tänkte jag på det. Ja,
det är den man vill ha.
Ja men då tänkte jag på det att fan, så ska det ju vara för alla kvinnor som föder barn. Alltså det ska inte ses som något fint eller något speciellt, utan så ska det ju vara. För det är ju en otrolig grej att få sitt första barn och sitt andra barn. Mm,
men alltså det har jag faktiskt också tänkt
eller
på.
Hur?
Hur den här liksom tacksamheten som alla känner, alltså man känner ju den när man har barn. Alltså det känner man ju hela tiden när man växer upp. Man är så tacksam för allting som går bra, för att hjärtat blöder liksom. Det där mammahjärtat som alltid blöder. Man är ju tacksam för allting och få en bebis att allt går bra. Men det är ju inte så att vi ska vara tacksam att vi typ får föda barn. Alltså det är ju så otroligt märkligt upplägg. Det är klart som tusan att det här är ju liksom ett trauma som kroppen går igenom.
Nej, men det är ju det.
Som vi måste få ställa krav på hur vi vill göra. Det tänkte jag ju på nu med Maj. Mm. Så här, 3 dagar efter att hon föddes och jag kom hem så ville ju Ilse och Tage att vi skulle gå till skolan, att jag skulle gå med dem till skolan med Maj på morgonen. Mm. Och jag sprang typ ner, för vi var sena också. Och du vet, jag fick så ont i kroppen efter det här, även om vi pratade om det. Jo. I en vecka efter det hade jag alltså så märklig smärta i mina höfter och sådär. Mm. Och då vet jag att en kompis i Zäv sa att men alltså, du kan ju inte vara upp och gå. Du har ju varit med, det är ju som att du har, en buss har kört på dig. Vad håller du på med? Lägg dig ner. Och exakt så är det ju. Alltså, det är ju så här, för kroppen är ju det här, det är ju en jätte grej. Och att man som kvinna bara ska vara tacksam att man får. Alltså vi måste ju ha någonting att säga till om. Ja. Alltså vi måste ju få säga till, vara med och bestämma hur vi ska föda och så vidare, tycker jag.
Men kommer inte du ihåg att du berättade ju till och med för mig att du, eftersom det är ditt tredje barn, och här i USA så då har man ju en barnmorska som är med, eller du har ju Dr. Goldberg då, som är med dig hela liksom, din graviditet, lär känna dig, lär känna din man. Liksom, du får liksom inte bara som i Sverige att man typ träffar dem 2-3 gånger, och sen vet man inte alls vem det är man får, om man ens får en plats eller vad som händer. Men att en del, att nästan vara gravid i Sverige är ju lika med oro. Och då är det inte oro att bli mamma där man ska lägga tiden, utan det är här runt omkring. Och det var det jag tänkte då när jag pratade med Jennifer då, att hon, för henne, hon kunde gå in och tänka att bli mamma, att vara gravid. Alltså hur mycket det tar bort för många kvinnor, för att man går och oroar sig för den här jävla förlossningen. Hur ska den bli?
Ja, jag vet.
Ska jag få vård? Det är faktiskt helt sjukt.
Nu när jag väntar mitt tredje, så min bästa kompis, hon väntar också sitt tredje. Mm. Men, och hon bor ju i Sverige då, i Stockholm. Och vi pratade ganska mycket om det, för att hon var jätteorolig inför hur det skulle bli och hur det skulle gå. Hon hade liksom haft förlossningar som hade varit ganska jobbiga. Alltså även om det inte är jobbigt, man är ju alltid nervös ändå, såklart. Och speciellt kanske nu då när det står så mycket i tidningarna och man förstår att de har liksom, det är ju ett krisläge.
Det är ett superkrisläge.
I förlossningsvården i Sverige. Och jag är så otroligt då, tacksam. Jag menar att jag faktiskt har, så som det funkar här, jag gillar det, att man har samma läkare. Och sen då när man föder barn så är det han som är med hela tiden. Nu är ju inte han med hela förlossningen, utan han kommer ju in på slutet. Men han är ju med och pratar med sjukhuset, så han vet ju vad jag vill och inte vill. För det har vi ju pratat om och sådär. Det känns ju väldigt bra.
Ja, men det är många historier jag har inte hört om kvinnor som har skrivit förlossningsbrev som ingen har öppnat, för de har inte tid att sitta och läsa ett jävla brev typ.
Nej. Jag läste Amanda Schulman hade skrivit något fint just om det där. Som jag, alltså det är många historier man har läst faktiskt på sociala medier. Många som har delat sina historier.
Ja.
Men alltså jag känner så här, gud vad man kan ju inte... För det här har vi pratat om innan, att jag vill typ inte prata om liksom förlossningsvården här och hur bra det är. För jag tycker det känns lite...
Ja, men kan inte du säga nu, för det här vill ju du att vi skulle klippa bort, vilket vi gjorde i din förlossningsberättelse. Men det... Men ju mer jag tänker på det, stör det mig att man, jo, för det finns någonting att man ska bara vara tacksam att man får föda, typ. Att det går bra, man ska inte ha det för
men
bra.
Men att det är tur då?
Det får inte vara för skönt. Det får liksom inte vara alltså det är så känsloförknippat hela förlossningsvården fortfarande. Det finns så mycket liksom skuld och skam och gamla attityder och kultur som också hänger ihop med det här med att barnmorskor, såklart politik, inte får bra betalt och att det finns någonting, en kultur att ja, men det där löser vi, kvinnor ska föda barn, det går bra, de behöver ingen paprika, ja, men du vet, på mackan, de ska göra det där. Men du fick ju veta att du skulle bli igångsatt och det var ju en jättetrygghet för dig.
Ja, för mig var det jätteskönt. Nu var det ju så här, det hade vi ju pratat om och jag var ju så här osäker på om jag ville det, för att det finns ju liksom någonting romantiskt i att plötsligt så händer det och man åker in och det fick vi med allt och vad glömde vi. Och. Men ja, det här var tredje barnet och min läkare frågade om jag ville bli igångsatt, alltså på beräknat datum, för det kunde vi göra om vi ville. Och då pratade vi om det här hemma och så sa vi att ja, det går.
Ja.
Det gör vi då. Så det var ju ganska skönt. Ändå så blev det ju faktiskt försenat. Vi fick ju komma in.
Jo, men jag vet, men bara att du fick göra det, Jenny, tycker jag är en fantastisk sak som inte alls är konstig när man är tredje
gången. Men jag känner bara, jo, men jag tycker man ska vara jävligt så här ödmjuk när man sitter här och liksom pratar om så här USA, hur bra det är och så här fantastiskt. För det är ju, sjukvården här är ju antingen jättebra eller jättedåligt. Så systemet är ju också så.
Systemet är till för oss som
vill inte
pengar.
Liksom jämföra. Men jag tycker verkligen att det finns fördelar. Och det är ju hemskt att jag känner att man inte kan liksom dela allting. Nej. Delvis är det ju då för att jag känner att gud vad bra. Och så vet jag just nu att det kanske är ansträngt. Plus att jag då också vet att man som kvinna också alltid ska döma varandra lite. Ja. Det lovar jag att någon lyssnar här och tycker att jaha, hur kan de göra det? Ja. För tänk om det, ja, jag har hört att det är inte bra och bla bla bla. Men jag vill ändå förespråka att vi faktiskt får vara med och bestämma lite om våra förlossningar. Att det faktiskt kanske också, det är helt otroligt om man är helt cool och vill göra precis det för hända när det händer och sådär. Det är väl fantastiskt och många föder hemma, vilket ju är en annan typ av kontroll helt ärligt också. Men jag vill göra så här.
Ja.
Och då gjorde jag så.
Nej men det är lite, jag vet ju, det har jag ju nu när den här BB-krisen har blossat upp. Då började jag tänka tillbaka det var när jag fick min dotter då för 10 år sedan. Och att jag, det har ju pratat om i podden innan, att jag valde, planerade snitt. Men då har jag ju alltid sagt, men varför gjorde jag det? Var det för att jag... Liksom, och då när jag tänker på det, vad min lista var, då minns jag att det var så här: nej, jag är rädd att inte jag ska få stanna på BB. Jag är rädd att jag inte ska få epiduralen i tid. Vet jag att jättemånga pratar om att de...
Ja, det är ju många som har pratat om att de skjuter på epiduralen och till slut säger så här, men nu är det för sent.
Ja, eller typ så här, nej, nu finns ingen narkosläkare så tyvärr, du får föda utan. Det var jag jätterädd för. Och jag var rädd att inte få plats någonstans, för det har man ju liksom, nu har de ju stängt igen någonting. Och det här var för 10 år sedan. Och nu har de ju stängt igen upp i Norrland, så att folk där får liksom åka 40 mil till närmsta BB. Liksom. Mm. Sen kommer jag ihåg att jag också var superrädd för att inte få bra eftervård. Att jättemånga kvinnor inte... Man bryr sig inte hur man liksom, om någon spricker, hur det känns och vad som händer. Att det är liksom lite fult att bry sig om sitt, ja, men sin eftervård och sitt underliv. Typ. Nu ska man vara tacksam för sitt barn. Lite den attityden. Och sen så tänkte jag, okej, och jag hade ju ingen medicinsk anledning till att göra snitt, så att jag tjatade ju mig till det, vilket var jättesvårt då för 10 år sedan. Och jag kände mig dum och jag hade jättemånga som, ja, men verkligen hade så attityd mot mig för att jag gjorde det här. Men nu när jag tänker på det, det var ju inte för att jag var rädd för att actually föda, utan det var ju för att det var samma omständigheter då som är idag, fast det är värre. Alltså att man inte är, jag var rädd för att få den vården som jag upplevde. Jag tänker att man behöver när man genomgår en förlossning. Alltså jag önskar att jag kanske, och hade jag känt mig trygg på alla det där, kanske inte jag alls hade valt snitt så här nu efterhand liksom. Nu blev ju det bra, men jag tänker att ja, det var ju saker jag faktiskt på riktigt var orolig över liksom. Och det är faktiskt helt sjukt.
Nej, det är klart att vi borde ha mer att säga till om när det kommer till våra graviditeter och framförallt liksom förlossningar, att man faktiskt, det här med förlossningsbrev, att det är faktiskt någonting som man följer. Inte bara liksom önskningar som försvinner på något sätt, utan att det är så vi gör.
Ja.
För det är bestämt.
Men Jag läste också Emma Molin, du vet, komikern, programledare. Hon skrev ju också då ganska... Det har varit jättemånga fina och starka och sjukt jobbiga så här, delningar på sociala medier. Och då inser man att men lika mycket som det delas under MeToo... det här har alla varit med om på ett eller annat sätt. Liksom, att de har blivit hemkastade. Alltså det är liksom så otroligt stort.
Alltså det tycker jag verkar vara en så otroligt återkommande grej. När vi på tal om, om saker eftervården. Mm. Det är så mycket som kan hända. Ja. Och som liksom redan är lite pinsamt och jobbigt. Och man liksom håller ihop. Fy fan vad man är så stark efter att man får barn. Man är, det är så jävla jobbiga grejer att gå igenom.
Ja.
Alltså första gången man går på toaletten är man nervös. Alltså vad det nu än är. Alltså det är så sjukt mycket om man går igenom. Att man inte blir lyssnad på sen saker som är jobbiga att ta upp redan. Alltså det, nej, det är så hemskt.
Men också det här att man blir jämförd. Liksom, nu är det någon annan som behöver din plats. Att man också ska känna att man inte får ta den platsen när man föder. Alltså, det är så jäkla sorgligt att det är så.
Ja.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
When you think of your mental health journey, what it comes to mind?
What a question. I think when people hear remember to take care of your mental health, they think that everyone else is, and that's not at all accurate, you know. For me, I'm trying to learn still to make sure that I stay okay, you know what I'm saying? But I just answered like 40 questions in one.
That's great.
Ja, men jag var lite, det här hann inte jag berätta för dig, jag vill säga det till dig, men igår så satt jag och pratade med min dotter och då berättade hon att, för hon är ju superfan av Billie Eilish.
Mm.
Och då berättar hon att men det var lite jobbigt för en tjej i hennes klass vars mamma hade sagt att hennes dotter inte skulle hänga så mycket med Bellan. För,
va?
Ja, för att hon har, alltså för att hon liksom är som Billie Eilish-fan och men du vet, klär sig lite så här skatekläder och ja.
Det var det sjukaste
jag
hört,
att hon är typ bad influence.
Nej, men är det här sant?
Det här är helt sant. Och då blev jag ju exakt som du. Jag bara, men Bell, det här är inte klokt. Vad heter hon? Och jag ska ringa, och du vet.
Ja.
Men då var hon så cool. Hon bara, mamma, vi ringer inte. Alltså, vi bryr oss väl inte om det där. Alltså, jag älskar ju hennes dotter. Det där kommer inte bli bra om du ska ringa. Det kommer bara bli värre. Vi skippar, hon kommer lära känna mig. Alltså att hon var så cool i det här. För jag blev ju så upprörd. Jag var så här, det här är ju inte klokt. Det här är ju mobbning. Alltså en vuxen kvinna. Alltså du vet, som har sagt det här. Och Då tänkte jag på att den nya generationen är så jävla woke när det kommer till... Ja, men du vet, hur man agerar. Hur man behandlar folk. Alltså så här, psykologi. Alltså det sträcker sig endast typ till mental health. Alltså de har sån koll på sig själva och på känslor på ett annat sätt än man själv hade liksom.
Ja, men det här är ju, det här, jag läste en artikel i New York Times, den kan jag läsa lite ur, för det är ju ganska intressant. För detta har ju blivit, om man ska vara lite, det är ju så bra, för man pratar ju nu mycket mer om mental hälsa, alltså överallt, alltså alla gör ju det, vilket jag tror är fantastiskt viktigt, för att det har ju varit någonting som många har skämts över. Jag tänker på liksom,
men när vi växte upp pratade man inte om det.
När vi växte upp, och det var liksom, man pratade om de här svaga nerverna, var väl liksom våra föräldrars generation. Och det var lyckopiller kallar man det för.
Lyckopiller. De som då, det fanns mörka personer och ljusa personer.
Ja, men alltså förstår du, sjukt ändå.
Ja.
Och det var ju liksom skamligt då, att det var ju ingen stark. Nej det var ju nerverna där.
Nej, det var ingen
och nu är det väl ändå, nu förstår man ju mycket mer att vad det här handlar om. Mental, alltså mental ohälsa är ju så otroligt vanligt. Och sen även om man då inte är en person som kanske lider av mental ohälsa, så går man ju ändå igenom, alla av oss går ju igenom jobbiga saker i livet när man mår skit. Alltså så här, det här är ju bara ett faktum. Men man pratar ju mycket mer om det nu idag.
Nej, men alltså mina barn följer ju till och med konton som är så här, quote of the day for mental health. Alltså som alla följer, som är typ så här, glöm nu inte att tänka mindfulness, glöm inte att ta hand om dig, återhämtning är viktigt. Ja, men du vet, sådana där frågor man liksom kanske börjar ägna sig efter man är 30, kan diskutera dem i skolan på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är så jäkla fantastiskt, att det verkligen är så.
Ja, men verkligen. Men nu har man ju då pratat om, det här är ju liksom en kanske då någon sorts nutida då trendspaning. Kan vi vända det här tunga till det? Nej, men att det har blivit nu att det är ju väldigt många som, alltså att man nästan, det handlar ju så mycket om att vara liksom en influencer eller en creator eller någon kändis, vad man nu än är, så gäller det liksom att bygga sin image och att vara en fin människa, och då ska man ju engagera sig i allting, och det är liksom är så många politiska saker. Det är ju liksom så man brandar sig, och nu med flera stjärnor så har ju det också blivit då att man ska prata om hur dåligt man mår, för att det också bygger sympatier. Och det, alltså nu ska inte jag vara cynisk, för man kan också vara lite cynisk också. Alltså jag tycker det är jättebra, men det är liksom, det är någonting man ändå pratar om som en trend. Och då var det ju då bland annat då den här TikTok-stjärnan D'Amelio.
Hon har syrra också, D'Amelio.
Charlie.
Ja, Charlie och Dixie,
Och Charlie har ju då 126 miljoner följare, vilket är helt enormt. Medan Dixie då, systern, har 55 miljoner. Och nu då så har de fått en egen tv-show.
Jag har sett den, Jenny.
Ja. Men och samtidigt då så var det någon sorts, när den hade premiär, så tror jag det var Vogue som hade då, ja men de visar något klipp från showen då, när den här Dixie, hon typ står och bara steker ägg eller vad det nu är, det liksom ingenting händer, och de då säger att hon är liksom helt talanglös, vad är det här för skit typ, vad är det för familj, det finns ju ingenting här. Ja, och då liksom har ju då istället serien tog ju upp den här då backlashen, för det här blev ju jättestort och alla diskuterade det här.
Den kallades ju för den mörkaste serien någonsin typ.
Blev det det?
Ja, just för att jag tror att det var det här glattiga, att de är så kända på det här, men sen var de så olyckliga. Alltså det blev nästan som du sa, att så här cyniskt.
Ja, vad intressant, för det är det den här artikeln delvis handlar om då, att det blev en sån otrolig backlash av den här Vogue, liksom hur de bara helt dissekera det här, och vad är det, de har så många följare men de kan ju absolut ingenting liksom. Det är helt ointressant, och vilka idioter typ. Och det blev ju, folk liksom höll ju med och det blev diskussioner, och då tror jag att i serien så tar de ju upp det här då. Jag tror att det är någon serie, något en avsnitt, så den här Dixie ligger bara och gråter och hatar sig själv, och det liksom blir, och det här går liksom, hela serien vänds då till hennes mentala ohälsa, och det blev hennes grej, och nu då så har hon kommit tillbaka på grund av detta. Och har hon fått uppmärksamhet på grund av det, blev den centrala grejen.
We're always looking at ourselves as if someone was looking at us, only focusing on us. Are we walking weird? Do I sound stupid? What am I saying? What does my hair look like? Is my makeup messed up? Does my outfit look good? When you add millions of people watching your every move, millions of people ready to tear you apart at every second, that's like constant terror.
It sucks because we're always worried about what's possibly going to happen. You know what? We don't care.
I care.
Okay, I care too.
Ja, men hon är ju en av många stjärnor som nu då har pratat om sin mentala ohälsa, hur de blir påverkade av sociala medier, att de liksom erkänner. De försöker inte visa, liksom spela som att de inte bryr sig om olika kommentarer och så vidare, utan de säger hur de berättar, hur de liksom bryts ner av det. Och sen var det ju även då Simon Biles som hoppade av och inte genomförde tävlingar för OS, att hon mådde för dåligt mentalt. Hon blev ju superkritiserad av det och samtidigt så blev hon ju då också supportad för att hon faktiskt vågade ställa upp eller stå upp för sig själv och säga att jag klarar inte av det.
Ja, men så är det ju. Det är ju tiden, alltså den nya generationen då som jag ser på mina barn. Det är ju just det här att våga, inte bara våga visa utan de är kunniga. De har det nästan på sin lektion liksom. Alltså de vet vad meditation är, de lär känna sig själv, de förstår sitt eget psyke vid så tidig ålder. Och, typ så här, och det hade ju inte vi, alltså det handlar ju om att vara bäst, det skulle vi liksom inte se som en styrka.
Det är ju verkligen helt precis, men det här handlar ju också då om att folk så som Dixie och Danilo-familjen vågar prata om det här naturligtvis, men också tänker jag på som för när vi var yngre och det handlade om mental ohälsa, då var det Britney Spears, och det här har vi ju sett nu hur man har vänt på alltihop. Då var det ju så här, gud hon är sjuk i huvudet. Ja, men det var ju så här, hon var ju så tragisk, och nu har det ju liksom vänt och man bara, fy fan, stackars henne, vad hon gick igenom och hur alla bara liksom tog bilder och bara försökte casha in på hennes katastrof egentligen. Och Amanda Bynes var det, kommer du ihåg henne?
Gud ja. Nej, men vi växte ju upp med det här.
Och det var inte ens så länge sedan faktiskt, som det blev riktigt illa. Men då idag kan man jämföra med som Demi Lovato som har gått ut och berättat om att hon är bipolär och har ju missbruksproblem. Hon tog en överdos och
Justin
och
Bieber.
Dog nästan. Ja. Justin Bieber. Selena Gomez, på tal om Justin Bieber. Selena Gomez pratar jättemycket om sina jobbiga liksom depressioner och allt vad hon har. Jag tror att hon promotar och samlar in pengar och alltså det är väldigt många idag som faktiskt pratar om det på ett rimligt sätt. Det tycker jag är så fint. Alltså Selena Gomez och så här, fan vad hon inspirerar många.
Nej, men vi pratar ju så mycket så här, särskilt i USA, att det är så viktigt att göra skolan rätt och läxor rätt och man vill ha bra värderingar. Men då, alltså jag har aldrig varit så stolt när jag liksom hör att min då dotter har, när de har insikt om någonting som jag inte skulle ha insikt i den åldern. Alltså typ, nej, vi ska inte ringa mamman och skälla ut, utan jag älskar ju hennes dotter. Det där kommer lösa sig. Alltså nu kanske man inte helt kan dra en parallell, men du förstår vad jag menar, att de är insatta i känslomässigt liv på ett helt annat sätt än vad vi är.
De är mycket mer upplysta och vet saker.
Nej, men du vet, jag hade alltså, någon annan här som, eller jag hade ju min son för någon vecka sedan som sa att ja, men jag har en dålig dag idag, jag tror att dopaminet är lite lågt, men så kan det ju vara ibland. Alltså du vet att man bara, okej. Ja. Men de har ju fått ett språk.
Men sen vet man ju inte om de är liksom stora nog att emotionellt kunna hantera alla de här känslorna och liksom
nej,
arbeta
vet,
med
dem.
Nej,
jag vet, men det måste ju ändå vara bättre. Det måste ju vara bättre än vad vi växte upp med som var så här, nej men hon har ont i huvudet. Alltså istället för att se att någon mår dåligt eller Britney galen. Allt det här vi växte upp med, man pratade ju inte om det överhuvudtaget.
Nej, och det tänker jag med, jag tänker på det med antidepressiva, att det är lyckopiller. Ja, men han går på lyckopiller och gud vad det var pinsamt när hon gick på antidepressiva. Det var ju värsta nederlaget. Det hoppas jag verkligen att man har kommit ifrån nu.
Gud ja, nej men också så här, terapi gick ju bara liksom knäppjökar som hade problem.
Jag har ju min terapi, jag är ju tillbaka igen.
Ja, men du är tillbaka och du har kört den på Zoom också. Blev imponerad.
Det är ju därför jag är tillbaka helt ärligt. För jag har inte tid att åka någonstans och gå och sätta mig. Men nu inser jag att man kan göra det på Zoom och det har ju förändrat allting. Då går jag gärna i terapi ibland.
Men jag säger det, men det här var ju ändå, jag är glad för den lilla utvecklingen, och jag bara känner att det är sjukt viktigt att liksom, lika mycket som gör allt annat med sina barn, få dem att förstå sina känslor och hur man agerar och varför man agerar och att det är okej att känna någonting. Sen kan jag ju ibland också tycka att det är lite mörkt, för typ varje gång man ska se en dokumentär typ om Justin Bieber, Billie Eilish eller då de här Emilio, alltså de här som har blivit extremt kända, de mår ju väldigt dåligt, så det kan också vara lite sorgligt att folk, alltså man belyser det är viktigt, men att alla de där är bara, hon mår inte bra heller. Alltså man kan också bli att det blir så trendigt att belysa att någon mår dåligt. Så att det också blir åt andra hållet. Alltså ibland vill man ju bara ha ens idol som är ens idol. Liksom.
Ja, men förr var det väl så att man kanske då lyssnade mer på musiken. När man kom hem från skolan, var deppig, man stängde dörren, så låg man där och lyssnade på Oasis, allt vad man nu hörde. Man visste inte riktigt, man tog till sig orden i låtarna och tolkade på något sätt, men det var liksom inte något uttalat.
Man hade ingen mindful app man kunde sätta på och göra meditation och yoga. Ja.
Men jag får ju se den här D'Amelio-serien helt enkelt innan jag liksom sitter och liksom säger att det bara är trend. Men det har ändå, men det är väl en jättebra grej att det är det. Jag menar liksom att det har ju blivit en grej.
Ja.
Har vi pratat för övrigt bara kort om min enorma Erewhon-obsession?
Nej.
Jag är besatt av Erewhon.
Vad är det för något?
Erewhon, det är ju en... Det här är, alltså, det, Erewhon får ju Whole Foods att kännas som...
Ja.
Som värsta B.
Dit skulle jag behöva gå nu.
Mm. Ja, men det skulle du. Och det finns ju då i West Hollywood. Mm. Alltså, det finns precis vid The Grove ligger det. Och så ligger det en här i Silver Lake. Mm. Och alltså, du vet, allting när man går in där, det är som att man blir ju 5 år yngre. Ja. Bara man kliver in i entrén där.
Gud vad jag behöver det
nu. Det är helt otroligt. Alltså du vet, så här, värsta fina blombuketter. Allting är ju liksom extra, extra fint, extra, extra bra.
Ja, extra, extra dyrt.
Yoghurtar, juicer och allt vad det nu är. Olika, det är ju så mycket fröer som man har ju aldrig sett något liknande. Och så har de en vinbutik som ligger bredvid den här i Silver Lake, som bara har... På tal om ditt vin då. Naturliga viner.
Såklart. 100%.
Är det så mycket. Och... Men där, det är så gott allting. Och så kan man, de gör jättegoda bowls och smoothies. Och, nej men det är så otroligt. Du måste dit. Du kommer bli frisk bara du parkerar bilen utanför.
Jag behöver flytande zink, känner jag. Det har jag hört. Flytande zink, C-vitamin, det är vad jag behöver nu. Men en sak som jag var jättelycklig för i natt. Min kollega, hon introducerade mig för en massagekudde och de brukar ju aldrig liksom funka så bra, så att man använder dem en dag och sen glömmer man bort att man har dem och sen ligger de och skräpar någonstans. Men Jenny, alltså i natt, för jag hade så ont och jag hade ont i ryggen, jag började känna mig lite sjuk och jag bara låg och hostade. Nej, då har jag den här massagekudden som, alltså den är så otroligt bra, den har gett det, mitt liv är 20% bättre på grund av den. Den har jag hela tiden och den gör också som bindvävsmassage. Förstår du? Så det här, den här behandlingen som är liksom så populär nu, den knådar på ett otroligt sätt. Så jag har ju liksom blivit besatt. Jag ligger liksom och knådar benen, armarna, ryggen. Och sen i natt kommer jag ju på, jag har ju den här kudden. Det var det bästa, för jag var ju så sjuk.
Men man ska ju inte massera när man är sjuk, det vet du.
Va? Varför då? Det var jätteskönt. Det är klart man ska.
Det är det man blir sjuk. Man blir sjukare om man tar massage när man är sjuk.
Lägg av. Ja, du.
Nej, på riktigt.
Lägg av. Det här var det bästa mot min rygg. Förstår du dåligt? Jag mådde.
Vet du, det här ska jag beställa hem till dig.
Jaha,
nej. En riskudde. En sån man lägger i mikron.
Nej.
Skojar du? Det är det bästa som finns.
Det var ju för mens när man var liten typ. Nej.
Va? Det har jag ligger med den när jag kollar på tv typ varje dag, Malin.
Okej, du beställer riskudde till mig. Jag beställer massagekudde till dig, så kommer du förstå vad jag pratar om.
Känns som att min present är lite finare då. Den jag får alltså.
Jaha, otroligt jag mycket finare. Jag sa ju 20% bättre.
Någon hippiekudde från någon sorts... Det är merch, Kuarang Bin merch jag beställer till dig.
Ja. Är det den vi avslutar med, eller?
Det är den vi avslutar med. Vi avslutar med kanske med Texas Sun då.
Ja, det gör vi.
Mm. Tills vi hörs nästa vecka kan ni följa oss på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny Malin. Jag heter Jenny Ham.
Jag heter Malin Eklund. Vi älskar er. Hörs nästa vecka. Puss.
Puss, puss. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, go with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Den här podcasten är producerad av Perfect Say Media.